Så härligt att vara tillbaka i denna kyrkan Fiskebäck här. För mig, för er som inte har träffat mig eller inte kommer ihåg mig, så heter jag Joel McInnes. Jag är med en kyrka i Göteborg, centrala Göteborg, som heter Centro. Jag jobbar lite som lärare på ALT, där jag undervisar lite teologi och sånt. Så det var jag håller på med. Och jag har haft nöjet att få hälsa på denna församlingen några gånger. Nu var det ett tag sedan, det var nog innan corona tror jag sist. Men väldigt härligt att kunna se er samlade här igen. Men var gärna med när jag ber för denna stund vi ska. Herre, vi ber att denna stund ska få handla om dig, Herre. Att vi ska få blicka på dig och se hur god du är. Att du är värd att leva för. Värd att ge våra liv för, Herre. Herre, vi ber att du ska uppenbara vem du är för våra hjärtan och för våra tankar. Så vad än för stormar vi må vara i nu, eller om livet känns enklare just nu, Herre, så det vi vill göra nu är att se dig, Herre, och ta del av vem du är, att du är vårt enda hopp. Men vilket hopp vi har i dig. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Vem är Gud? Det är en av de viktigaste frågorna en människa kan ställa sig. Vem är Gud? Och hurdan är han? Är han lik oss? Vem är han? Vad är hans karaktär? Guds bild, hur vi relaterar till Gud, vem vi tror Gud är, hur vi tänker att Gud tänker om oss, tror jag påverkar allt. Det påverkar vårt glädje till att komma hit, vårt glädje i livet. Oavsett vilken bild vi har så påverkar det, antingen positivt eller negativt. Guds bild, vem Gud är så avgörande. Och Bibeln insisterar på att i personen Jesus Kristus så får vi den perfekta uppenbarelsen av vem Gud verkligen är. Så om vi vill ta del av vem Gud verkligen är så behöver vi gå och se på personen Jesus. Så därför har jag den stora glädjen att få prata om Jesus denna stunden. Vem han är. Och det här tror jag är relevant för dig som har troende hela ditt liv. Och du som inte tror. Att ständigt gå tillbaka. Vem är denna Jesus? Och vad finns på hans hjärta? Vad finner vi i hans hjärta? Vilka ord hade du valt om du skulle säga det här är Kristi hjärta? Mäktig och upphöjd kanske. Allsmäktig och generös. Allt det där är sant. Men det är inte de ord Jesus själv otippa nog inte väljer. Evangelierna är totalt 89 kapitel, men det finns bara en enda vers där Jesus säger det här finns i mitt hjärta. Och det står i Matteus 11. Jag läser lite ur sammanhanget, vers 28-30, där Jesus säger så här. Det är en välkänd text. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Vi hör inte att Jesus säger att han är skarp och krävande, utan de två ord Jesus väljer är mild och ödmjuk. Och för mig är det lite oväntade ord. Alltså det är inte ord, det är självklart sant om Jesus att han är mild och ödmjuk, men om jag intuitivt skulle sammanfatta skulle jag kanske valt två andra ord. Men när Jesus själv väljer orden för att förklara vad som finns i hans hjärta, när han väljer att ta bort slöjan från vad som finns här i honom, så säger han mild och ödmjuk. Och då är det värt
att fundera på det. Vad innebär det att Jesus är mild och ödmjuk? Och det här ordet hjärta i Bibeln menar lite mer än vad vi brukar mena. Så när vi pratar om hjärtan idag så tenderar vi att prata om liksom vårt emotionella liv. Och det inkluderas i det Bibeln menar med ordet hjärta. Men det Bibeln menar med hjärta är något mer heltäckande. Hjärta i Bibeln är egentligen centrum av hela människan. Där vår vilja, våra tankar, våra känslor utgår från. Det är liksom hjärtat av personen där allt annat utgår från. Så det finns här kända versen i Ordspråksboken 4. Där det står så här. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Så när Jesus talar om sitt hjärta så talar han om det som driver honom mest. Vad som är mest sant om honom. Han avslöjar för oss hans innersta. Och vi får en glimt av vem han verkligen är. Han är mild och ödmjuk. Är inte det vackert? Han är mild och ödmjuk. Så jag vill säga någonting om Jesus som mild. Något om att Jesus är ödmjuk. För jag tror att om vi inte tänker på Jesus som mild och ödmjuk. Så är det förmodligen att vi har konstruerat tankar om honom. Som inte är helt representativa av vem Jesus är. Och därför måste vi inpränta det här i våra hjärtan och våra sinnen att han är mild och ödmjuk. Så Jesus är mild. Det betyder att Jesus inte är hård. Han är inte sträng. Visst, Jesus kan bli arg. Jesus kan konfrontera ondska och synd och allt det där är sant. Men i allt det där är han mild. Och det tror jag är väldigt viktigt att minnas när vi känner att vi är svaga. När vi konfronteras med vår egen svaghet eller någon form av synd som vi kanske har begått. Något vi verkligen ångrar och vi tänker, hur tänker Jesus om mig nu? Ser Jesus mig med ögon av besvikelse? Om jag tänker det är Jesu reaktion när jag är svag och när jag har gjort fel, då kommer jag inte vilja komma till honom. Om jag tänker honom först och främst som någon, en som är hård, då kommer jag inte vilja komma till honom. Men om han är mild så förändrar det allt. Det finns en vers i Hebreerbrevet 4 som har betytt så mycket för mig. Jag älskar den här versen. Där det står så här om Jesus i Hebreerbrevet 4, vers 15. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Dessa ord är ljuvliga. Den talar om att Jesus är vår översta präst. Alltså han är en medlare mellan det gudomliga och det mänskliga. Gud och människan. Han som själv är fullt ut Gud och fullt ut människa. Och det står här att när vi konfronteras med vår svaghet och när vi brottas med jobbiga tankar, frestelser av olika slag, så står det att hans reaktion är inte chockad eller förfärad. Utan det står att hans reaktion är medlidande. Han lider med oss. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Som människa så upplevde Jesus i sitt kött, i sin mänsklighet, olika typer av frestelser. Men han triumferade över dem. Men han har känt dragningarna i hans kropp. Som gör att han har känt det liksom, till och med i en mänsklig kropp. Som gör att Jesus är en person vi kan komma till. Han kan relatera även om han besegrade och triumferade över detta. Det var på 1600-talet en teolog som hette Thomas Goodwin. Han skrev en hel bok bara på Hebreerbrevet 4, vers 15. En hel bok. Och den heter The Heart of Christ in Heaven Toward Sinners on Earth. Alltså Kristi hjärta i himlen gentemot syndare på jorden. Och han valde denna versen att skriva en hel bok för han ville uppmuntra kristna. För att han upplevde denna vers var som att vi får lägga vår hand på Jesu Kristi bröstkorg och känna vad han känner. Han känner hans hjärta, hur det bankar för oss. Vi får ta del av hur hans ömhet och hans godhet. Att samma Jesus som är upphöjd, mäktig, känner ömhet och godhet gentemot oss. Därför är Hebreerbrevet 4:15 tröst för varenda människa som är modfälld idag. Att påminna oss, vi har en översta präst som inte är chockerad av de märkliga tankar vi har, men känner medlidande och kommer med kraft för att göra saker nytt. Så i himlen har vi samma Jesus som gick på jorden. Han är i himlen djupt involverad i våra liv idag. Oavsett om vi förstår det eller inte, är han djupt involverad i våra liv idag. Han vet hur det känns att vara hungrig, törstig, övergiven, ensam, missförstådd. Han har känt det där. Och därför är han någon vi kan lita på. Med alla våra brister, med alla våra svagheter. Vi kan komma till honom utan rädsla. Han kommer utmana det som liksom är fel. Han kommer konfrontera det. Men han kommer vara fullständigt god och visa medlidande. Jesus sympatiserar med oss. Så när vi kommer till Jesus i vår svaghet så ska vi inte tro att han bemöter oss med besvikna ögon. Vi möts av en kärleksfull herre och vän. I en text i Matteus 12, vers 20 så beskrivs den här ömheten som är väldigt fin. Där det står så här. Ett brutet strå ska han inte krossa. En rikande veke ska han inte släcka. Det försöker beskriva Jesu ömhet. Hur liksom det här strået som är nästan knäckt. Han kan ta hand om det utan att det bryts. Det är den ömhet som Jesus kommer in med i våra liv. Sen får vi höra att han är ödmjuk. I antiken så var ödmjukhet ingen dygd. Det var inget eftersträvansvärt. I vårt samhälle så tycker vi ändå liksom ödmjukhet är en bra grej, men det är egentligen för vårt samhälle är så otroligt format av kristendomen, men i antiken, i det grekoromerska samhället, var ödmjukhet svaghet. Det var inget eftersträvansvärt. Men Jesus transformerar världen genom att visa ett annat sätt att vara människa. Han som är upphöjd över allt kommer inridande ödmjuk på en åsna. Att Jesus är ödmjuk innebär att Jesus är tillgänglig. Han är tillgänglig. För Jesus, han är helig, han är mäktig, han är upphöjd. Han kan inte jämföras med någon annan. Han har inga rivaler. Och mitt i hans upphöjdhet är han samtidigt den mest tillgängliga person som finns. Inte det fantastiskt? Och han kommer med världens bästa erbjudande. Han kommer med liv och frid in i våra liv. Och han talar om denna här, att han kommer med ro för våra själar, stod det i första texten vi läste, Matteus 11. Och då kan man undra, vilka är det som platsar in att få den här ron som Jesus pratar om? Hur kvalificeras man för att få ro? Alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. De säger Jesus, kom. Vi behöver inte göra upp med våra bördor för att komma till Jesus. Utan han säger, kom. Om du är trött, om du är tyngd av dina bördor, kom. Ta på er mitt ok och lär om mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. det här är en god Herre vi har. Så det jag egentligen försöker säga idag är bara att Jesus är god. Det här är ingen predikan som säger, plockar upp nycklar för att finna ro eller nycklar för att få till ert liv bra. Utan det här är en predikan där jag bara vill att vi ska titta på Jesus och söka honom och se att han är god. Så jag har inga så här praktiska implikationer av vad jag säger förutom gå till Jesus. För jag tror att när vi ser Jesus på rätt sätt så ger det mer implikationer än något annat. Det förvandlar allt. Våra prioriteringar, vad vi älskar, vad vi värderar, vad vi längtar efter. Och därför tror jag att vi har ett ansvar som kristna till varandra att peka på Jesus. Bara se vem han verkligen är. Han är ödmjuk, han är god, han är trofast. Och det har blivit viktigt för mig det senaste att vilja betona att Jesus bjuder in oss till riktig vänskap med honom. Vi får vänskap med Jesus. Han är vår Herre, men han är också vår vän. Han säger, jag kallar er inte längre slavar utan för vänner. Och det är så stort. Vi kan få ta del av vänskap med den vackraste personen som finns, Jesus Kristus. Och i Hebreerbrevet 2 så står det att han skäms inte för att kalla mig hans bror. Han skäms inte att kalla dig bror eller syster. Och jag tror det här är viktigt, för att vi lever i en tid, där, eller det i alla tider har varit så här, där det finns krafter i världen som vill att vi inte ska tro och lita på att Jesus verkligen är så god. Har Gud verkligen sagt? Det finns saker i denna världen som vill distrahera oss från att inte förtrösta på Jesus först och främst. Det är saker som vill väcka den här typen av tvivel. Och därför vill jag bara bjuda in er till tro på honom, förtrösta på honom. Och se honom för vem han verkligen är. Ödmjuk och mild. Om vi skulle sammanfatta vem Jesus är med två ord så hade vi ärat Jesus om vi sa du är ödmjuk och du är mild. Det hade ärat honom. Och det betyder att Gud verkligen älskar oss. Och nu vet jag, kyrka, vi har alltid sagt Gud älskar oss, Gud älskar oss. Och det kan bli sådana ord vi bara hör. Och jag har känt själv hur man har fallit i fällan att Gud, ja han älskar mig, men tycker han om mig? Som om det vore möjligt att han inte tyckte om oss. Och därför är det viktigt att vi inser att Gud älskar oss och tycker om oss, bryr oss. Han kallar oss sina barn och han gör oss till kungar och drottningar, beskrivs det i Bibeln. Att vi är royalty, vi är kungliga. Vi har fått en status given av honom och det är för att han är den typ av Gud. Han är så god. Det finns inget mer värt att fira och uppskatta. Det går inte att överskatta Jesu godhet och vem han är. Och jag ska redan börja avsluta. Jag vet inte hur du förhåller dig till personen Jesus. Det finns nog lite, vi förhåller oss lite olika. Vissa som kanske har en djup överlåtelse till Jesus. Vissa som kanske har haft det och känner det var länge sedan jag kände hans ömhet och godhet. Vissa av er kanske aldrig känt den. Vissa av er kanske brottas med svagheter och vissa mönster i era liv som ni bara inte bryter och tänker hur ser Jesus på mig? Och då är min bön att den heliga ande denna stund ska liksom inte bara intellektuellt men emotionellt och i våra hjärtan visa att han är så god. Och i Johannes 6:37 står det så här: den som kommer till mig ska jag aldrig
visa bort.
Den som kommer till honom ska han aldrig, aldrig visa bort. Utan han är den som säger, kom till mig. Och därför, mina vänner, är han värd att lita på. Och därför vill jag bara säga, ge ditt liv till Jesus. Oavsett du har redan gjort det i ditt liv, ge ditt liv till Jesus. Han är så värd allt. Han är så god. Och han är närvarande i det här rummet. Och han kan ge oss ro och frid. För mer kan bli läkt än vad vi tror. Varenda sår kan bli läkt. Så jag vill avsluta nu med att be. Herre, vi tackar dig för att du är god, Herre. Och jag ber för mina bröder och systrar i det här rummet, Herre. Du ser exakt vad personerna i det här rummet går igenom, Herre. Och du vet exakt vad det är de behöver, Herre. Herre, vi ber att du ska avslöja allt som försöker distrahera oss från dig, att skåda dig och ta del av vem du är, Herre. Och Herre, vi ber att du bara väcker tro i våra hjärtan. Övernaturlig tro, Herre. Som leder till övernaturlig glädje och ro i ditt namn, Herre. Herre, jag ber för dem som har känt hopplöshet. Väck hopp, Herre. Jag ber för dem som känner djupa sår som man inte tror kan läkas, Herre. Herre, du är en Gud som kan överträffa alla förväntningar, Herre. Och om vi tillhör dig, då är vår framtid otroligt ljus. För du har försett med en framtid där vi får vara med dig i all evighet, Herre. Och om det är sant på riktigt, så förändrar det allt, Herre. Så hjälp oss, Herre, att kolla på det som är ovan, Herre. Vårt hopp som är försäkrat i ditt namn, Herre. Så vi ber att du öppnar våra hjärtan och väcker tro och hjälper oss med vår otro. Och vi kan finna vila, inte pressa fram någonting, men vila i dig, Herre. Tack för din godhet. I Jesu namn ber vi. Amen.